Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Vi var inte så att vi tackade nej till att vara förband till Bowie? Jo! Det har jag glömt. Jag med. Det kom nu. Men varför tackar vi nej? Ingen aning. Så jävla dum i huvudet. Det jag tror jag bara sa att vi har en tid.
Han ligger bakom soundtracket till hundratals bröllop, bland annat ett kungligt. Har varit på nivån att det gick att tacka nej till David Bowie på grund av upptagen i studion och har hatat sin citat dammiga gubbröst slutcitat i 15 år. Per Wiksten är frontmannen i The Wannadies som slumrat under världens längsta föräldraledighet men som nu är tillbaka. Han blev också den stora vinnaren under senaste upplagan av Så mycket bättre. Och hur det var, investeringstips i London och när AI tar över, det handlar Värvet 617 med Per Wiksten om. Varsågoda. Vad heter jycken?
Hon heter Bowie.
Bowie, vad bra. Jag har en fråga om dig då. Mm. Men du, jag tänkte börja ungefär här. För ni skrev ju för länge sedan en låt som heter Might Be Stars. We yeah. Might Be Stars.
Nej, det heter Might Be Stars.
Might Be Stars, sorry.
Vi sjunger We Might Be Stars.
Det blev väl så?
Ja, det beror på vart man lägger ribban. Om man lägger den lågt så var vi ju superstjärna redan efter första EP:n. Mm. Eftersom vi fick spela på Pansalen inför 100 pers. Mm. Eller 150 eller vad det var. Knäckfullt. Nej, men det är med tanke på vårt utgångsläge och våran brist på planer så har vi lyckats extremt väl. Om man lägger det liksom på Roxette Max Martin-planen så har vi misslyckats kapitalt. Så.
Anledningen till att jag ställer den frågan var att jag träffade en gammal Värvet-gäst igår. Och hen får just nu extremt mycket kärlek för en föreställning. Och så sa jag, och så var det så här, ja men hen var så trött på det. Och så sa jag så här, men du får väl jättemycket kärlek? Och då sa hen, Jo, men ska det fylla en? Och det tyckte jag var så intressant sagt. Att det var liksom så här, det fanns ingen korrelation mellan att vara pisstrött på det man gör och att få jättemycket uppskattning för det.
Ja, jag förstår ungefär.
Ja. Och då tänker jag så här, för den här låten som vi diskuterar nu, den handlar ju liksom om att nå någonstans.
Mm.
Och då undrar jag liksom, nu när du fick vara en star, var berömmelsen värd att sträva efter?
Ja, fast i vårt fall så var det inte riktigt så. Alltså den där låten handlar ju mer om en strävan och en önskan om ombyte, förnyelse, förändring. När man kanske känner att man har sett, seen it, done it. Man har gått på puben och på klubben och det har varit fredag och lördag ett gäng gånger. Man börjar kunna gatorna och man känner att det skulle vara kul att bo i Stockholm ett tag eller det skulle vara kul att åka ut och turnera en sväng i Europa eller något sånt.
Mm.
Nej, men så det var liksom det var en längtan ut i världen. Mm. Och jag tror att fotboll och hockey var första verktygen. Nu var jag lite för liten och hade för dåliga knän. Vilket ju man kan tacka sin lyckliga stjärna för i efterhand. Och sen när vi slog på diskpedaler så kändes det någonstans som att nu är vi något på gång. Både tjejerna började titta lite extra på en. Så det måste ju liksom alla medge. I alla fall jag, att få ligga med en tjej är den största drivkraften i livet. Så jag kände att här har vi någonting. Plus att polisen kom och stoppa ett rep för att vi spelar för högt. Så man kände ju verkligen att man var något på spåren där.
Mm.
Och då känns det Sorry We Might Be Stars är liksom egentligen bara en analogi för att om vi skulle lyckas med det, då får vi se världen. Så liksom, vi var liksom etta på massa listor och sån skit. Mm. Det var inte så viktigt. Det viktigaste var att det innebar att jag fick gå på en pub i Camden.
Mm.
Istället för Shakespeare bakom torget i Skellefteå. Okay now. Chances are we might be stars and live forever. Chances are we might be stars, be loved forever. Chances are we might be stars and shine until we fall down.
Ja, men det är lite intressant då, för då, alltså, för det låter så jävla down to earthigt att aldrig riktigt ha haft något sånt stort mål då, eller?
Nej,
eller nej, alltså,
jag vill alltid vilja skriva världens bästa låt. För jag älskar låtar och älskar musik. Och jag antar att även om mina knän hade hållit, mm, så kanske jag hade hamnat i musiken ändå. För att nu är det en studiehund som heter Bowie som luktar på Kristoffers strumpa här.
Yep. Mm.
Så jag gissar att du har gått om sälta, mm, och andra intressanta dofter där.
Och en annan hund som luktade på mina fötter så sent som igår, det kan vara det.
Ja, ja.
Duschar inte så ofta heller.
Nej, det är bra. Spara. Ekologisk podd här. Mm. Ekologisk. Miljövänlig.
Ja.
Ja, mm, det är tidigt för
en
popstjärna som mig.
Mm.
För det måste vi understryka nu, att här sitter ju faktiskt en livslevande popstjärna.
Det är det jag försöker... Det är det jag försöker få dig till.
Ja, 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 precis. Var var vi någonstans? Down to earth.
Jo, men att liksom ja, men okej, men att skriva världens bästa låt.
När jag har kommit på en melodi som är skitbra, då är jag lycklig. Då lever jag liksom en vecka till. Och sen målet efter det är att få hålla i någonting som är liksom någon slags, något format, en vinyl eller en CD. Det är svinfett. Och sen kronan på verken är att liksom, gå in på ett café eller hoppa in i en taxi och höra låten spelas. Där har du liksom, det är den strävan man har. Sen är det är alltid skitkul med en bra recension, eller det är roligt att spela någonstans och sälja ut. Som det ju var när vi kom till Camden, vilket jag fortfarande kan leva på, för vi var skitnervösa. Vem fan kände till oss i England, i London? Men liksom sen vad då, bli stjärna, jag vet inte, bli stjärna. Jag tycker det är jättekul att bli inbjuden till att spela på ställen, eller inbjuden till att, jag tycker det var skitkul att gå på premiären av Romeo och Julia. Mm. Jag behöver inte gå på röda mattan, det gjorde vi inte heller, för vi spelade in en video så vi kom lagom till festen. Jag kan vara ganska obekväm också att liksom bli uttittad och just den grejen. Så just, nej, vi är nog inte så jävla lämpade för just stjärngrejen. Däremot så ska man fyllas av det då. När jag var med i Så mycket bättre i höstas, så började jag bli recenserad som person. Och det var en ny grej.
Mm.
Så där kan jag liksom känna att oj, vad underligt och spännande. Och till slut, jag kan inte riktigt, jag vet inte hur jag ska sortera in där. Inte att man blev less, utan mer att det är förbryllande när folk kommer fram och sätter handen på axeln eller vill ge en kram och säger du är så fin. Ett, du kan inte avgöra det. Två, jag hoppas att du har rätt. Tre, jag har hört det skitmånga gånger nu, men har du hört en låt? Jag är inte less på det. Det är bara svårhanterbart på något vis. Kan ni gå omkring och recensera mig som person nu? Gud vad man skulle vilja dela en bib med dig. Är du säker på det? Du har sett ett redigerat familjeprogram några lördagar.
Men du, jag är lite nyfiken också på, för att för min generation, för mig, har ju du varit stor sedan 92. Tidningen Popläsarna, så att säga. Men då går det för dig att liksom säga någonting om de där människorna som kommer fram och vill dela en bib med dig eller ge dig en kram eller en klapp på axeln. Alltså, de som upptäcker dig nu, vilka är de?
En del av dem är ju de som köpte första skivan eller köpte tidningen Pop.
Ja, okej.
Hängde på Hultsfred eller sedermera Lollipop. Och en del av dem är liksom folk som aldrig fick en chans då, som sen ligger i soffan nu med sin bib och ser Så mycket bättre och Let's Dance och Idol och Melodifestivalen, och så säger de, men vad fan, den här killen, fan vad härlig han var, grymma versioner. Alla som hittar oss på ett sätt eller annat är ju skithärligt. Det är liksom bara just den här lilla andra vinkeln som jag inte riktigt var förvarnad om, att det skulle bli, alltså, att personligheten skulle få så mycket fokus.
Just det.
Så det är lite svårt då. Jag vet inte riktigt hur jag ska sortera det.
Det kanske inte alla får heller som är med Så mycket bättre. Men du, din personlighet är ju skjuts i. Det kan ju ha med det att göra.
Ja, jag har ju förstått att jag är lite yvig. Men som sagt, jag är alltid, jag, liksom, what you see is what you get. Jag har liksom ingen agenda och jag är ingen skådis. Jag pratar likadant med min dotter när hon var 3. Som jag pratar med min mamma, som jag pratar med ja, möjligtvis när vi sitter i bussen i bandet kan det vara lite, ytterligare lite grövre. Mm. Men nu helt plötsligt så är det filmat, redigerat och recenserat.
Mm.
Så det var det som, jaha, så tydligen har jag gått omkring och varit härlig i 57 år. Tydligen så har jag liksom svurit och flänna en jävla massa de senaste 25 åren. Så det är det också. Jag vill ju inte bli... Det här är också en del av bandets kärna. Att vi är lite så här omedvetna. Det vi håller på... Vi försöker aktivt... Det låter jävligt konstigt, men vi försöker aktivt att vara osmarta.
Okay.
För att det ska vara så otänkt och tanken är att vi är ett band som bara gör grejer. Det ska vara naturligt. Och det kommer någonstans från att jag vägrar gå musiklinjen i gymnasiet. För att jag var rädd att teoretiseringen och att man gjorde följde mönster och lärde sig skalor och sånt. Att det skulle liksom stänga in en på något vis kreativt. Utan det är bättre att man inte vet vad fan man gör. Och till viss del, vi har i alla fall ett exempel där som torde vara något slags bevis på obildning. Och det är ju den låt som har nått ut till flest människor, You and Me Song. Som jag har träffat gäng människor som har hållit på med bossa och folk som är från Brasilien som säger att den är så härlig. För det första visste vi inte att det var en bossa, så det är ju ganska great. Vi kallar den visserligen brasilianska låten, så vi hade någon jävla aning om att det kanske drog åt det hållet. Men man blandar liksom inte in en indie. Spelar man bossa så spelar man bossa. Så hade jag gått musiklinjen så hade den kanske varit en bossa rakt igenom. Men nu hade vi ju inte hove, som vi säger i Skellefteå. Vi hade inte vett nog att hålla oss till några regler. Så vi dammade på med en indie-pop-refräng. Och det gick ju bra.
Det gjorde du.
Så, ja. Så på så vis så var det ju skitbra att jag inte gick musiklinjen. Och det, jag tror att det är skitbra att vi inte tänker allt för mycket. Av och till har vi fått lite spö av renläriga indie-mästare som säger att man får inte ha en fuzzpedal för där man inte är indie, eller man får inte ha en humbucker-mick för där man inte är indie, eller man måste ha si och så frisyr. Och ibland har vi varit lite för hårdrockiga och ibland har vi varit kanske lite för jassiga eller någonting. Så vi... Nej, men det är väl vi. Mm. Vi är lite genrelösa. Vi är väl någon slags... Ligger och skvalpar någonstans i någon slags indie-pop-rock, hårdrock-jazz. Men vi bryr oss inte så mycket. En bra låt, en bra låt, en bra låt.
Men i att vara osmarta då, så var det väl... Det var ju väl tyst i typ 20 år.
Ja, vi fick barn.
Ja, okej.
Okay. Nej, men jag och Kristina spelar ju bandet båda två. Och när vi flyttade till Stockholm för att vi kände att Sverige är mycket bättre ställe att testa och få en unge.
Istället för London då?
Ja, precis. Vi bodde i Halmstad då, och där var det liksom, det är en ganska snofsig del av London. Och vi valde det för att det är så jävla dyrt att bo där. Men det är ännu dyrare att hyra än att köpa. Och ska man köpa så är det ju sådana enorma pengar jämfört med Skellefteå. Så då gick vi till Bibblan och kollade olika sådana tendenser och prognoser, och då visade det sig att vi var inte så jävla bra på någon slags research. Vi läste lite grejer och råkade snubbla på en artikel som hävdade att det fanns ett bälte från Hampstead via Belsize Park, Primrose Hill, ner mot Chelsea som i princip aldrig rörde sig fast ändå varit lågkonjunktur. För vi tänkte, om vi flyttar så har lägenheten gått ner 2 miljoner, då sitter vi i skiten. Så då tänkte vi, då köper vi istället för att köpa lite större i östra London där det var billigt då, så köper vi mindre i dyr London och förhoppningsvis är vi safe. Så vi bodde ju där då, och där dit, vi känner nu som har barn i London, de kör sina barn till Hampstead för de har bättre skolor där. Och den där segregeringen vill man ju inte riktigt vara del av heller, liksom att köla in sina barn på antagligen och privatskolor i Hampstead. Mm. Så ska de gå omkring med guld iPhones och vara snobbiga när de är 7. Så då kände vi att folkhemmet känns ju ändå bättre.
Och hur gick det då med lägenhetsförsäljningen?
Det gick jättebra. Jag tror vi fick med oss några miljoner i vinst. Och så har ju Thatcher då, den underbara fascistkvinnan, tagit bort all skatt på försäljning. Så vi kom ju med, kunde köpa en lägenhet i Stockholm.
Mm.
Det var ju trevligt.
Granne med Astrid Lindgren?
Ja. Min studio är dörr i dörr med Astrid Lindgren och vi bor några dörrar upp.
Men levde hon då?
Nej. Alltså vänta nu. Hon levde nu, dog hon tre?
Låt mig googla. Låt mig googla där.
Antingen så dog hon ett år innan vi flyttade dit eller så dog hon ett år innan Elsa föddes.
02.
Ja, då vi flyttade dit 03.
Ja, ja, det var nära.
Det var nära. Hon satt ju tydligen i parken och kollade in ungarna en halvtimme, timme varje dag. Så det hade ju varit jävligt mysigt.
Gud vad kul.
Ja.
Men du, okej. Så då hamnade den här. Och hur hamnade vi här rent samtalsmässigt? Jo, att vara osmart, ja. Att, ja. Och att ni var föräldralediga i 20 år.
Ja, det var precis. Den pausen kom ju av att vi då så kände vi testa och se om vi får en unge. Och så var Kristina gravid. Så vi hann göra en sista Englandsturné och skulle hinna med en Frankrike-turné. Men vi fick ställa in den, för hon födde ju i maj.
Mm.
Och sen var det en paus och sen skulle vi köra igång igen. Men det var som aldrig att vi såg och drack någon bärs och pratade om det. Jag började skriva låtar med andra och Fredde utbildade sig till landskapsarkitekt. Och sådär, Erik var lärare och det rann på. Så det var inte förrän jag fyllde 50 när jag kände att om man ska göra något så kan man göra något annat än, man kan ha en festival istället för en fest. Då kan andra människor hålla i trådarna, så kan jag liksom vara en del av festen istället för fokus. Och då spelade vi två låtar. Och det var därför vi till slut ställde oss på en scen.
Mm.
Men då var steget, för mig var steget extremt långt. Från att repa, dricka lite bärs, gå upp på tändstopet och ta något att äta, sitta och gagga, till att ställa sig på scen. Då första gig, jag var så nervös så jag kände liksom inte igen kompisar som kom in. Efter, jag antar att det hade liksom gått några säkringar i huvudet för att jag ens skulle kunna göra det. Så nu går det mycket enklare. Nu har vi liksom ändå varvat upp och värmt upp inför det här galna att man ska ställa sig på en scen och säga hej allihopa.
Mm.
Det går mycket bättre när man är 25, för då tänker man ju ingenting.
Det blev som laddat för att det gick så lång tid också, eller?
Ja, ålder och uppehåll i sig i kombination gjorde att det kändes nästan oöverstigligt.
Mm.
Jag såg Jonas Gardell i en intervju häromdagen och han berättade att han fick en total blackout på ett genrep och kom inte ihåg någon replik och skulle berätta en historia om någon politiker eller något. Han kom inte ihåg namnet på politikern och det bara svartna. Så jag gissade att jag kanske inte var så många centimeter ifrån någon slags sån blackout när jag gick på reserven och bara jag kunde låtarna och texterna just så pass och sen så hade jag inget kvar. Så när folk kom in och sa åh vad kul Per, så Du vet inte vem jag är, va? Jo, för fan. Hej, tja, läget. Jag ser på dina ögon att du vet inte vem jag är. Så det tog en timme eller så innan jag var tillbaka.
Läbbigt?
Ja, det var läbbigt. Ja. Och jag stod inne på toan och vandrade fram och tillbaka. Varför gör jag det här? Varför gör jag det här? Varför gör jag det här? För då var det verkligen paniken. Men nu går det bättre.
Mm.
Fast jag längtar fortfarande när jag går på scen till att det ska vara över. Dels för att jag inte vill bli avslöjad heller som den fuskare som jag är. Så man vill alltid kunna gå av scenen. Ja, det gick en gång till.
Men vad är det du fuskar med då, tänker du?
Jag vet. Alla andra är ju så mycket bättre. Alla är så duktiga på att spela och sjunga. Och jag vill egentligen bara, jag vill gå upp och spela tre låtar. Intro, en låt till och så avsluta och sen springa av scenen och andas ut. Det tycker jag är ett optimalt gig.
Alltså jag håller med dig till fullo. Jag tycker till och med jag såg Håkan på Way Out West i förra sommaren. Och okej, det regnade, men det är ju ändå Håkan på hemmaplan. Åtminstone 45 minuter för långt i min bok. Jag vet inte varför folk ska spela så länge.
Nej, jag såg Pixies Vi varit ju väldigt god vän med Charles efter att vi spelade förband till Frank Black. Mm. En av de första svängarna vi gjorde. Då hade de gjort en ny skiva som ju ingen vill höra. Även om den låter lika bra som det de släppte på 90-talet så är man ju en gammal gubbe. Och jag vill höra Monkeys Gone to Heaven och Debaser.
Det är klart man vill.
Och de nya låten låter skitbra, men de har liksom inte magin över att ha inträtt i ens liv under de formativa åren. Så därför så fäster de inte lika mycket. Han ska likförbannat spela hela nya skivan och förmodligen ordinarie sätt. Så det är som 2 timmar och 45 minuter. Mm. Och det är som, kan någon döda han? Och han bara, jag tyckte det här är toppen. Och så, ingen låtordning. Han har ju mick till bandet. Så han bara säger, de måste kunna alla 500 låtar. Vad de
just det.
Han bara får för sig, nu ska vi spela den. Så är alla gig 45 minuter för långa i min bok. Mm. Även vårat.
Men vad är det förresten, apropå honom?
Jag tror att folk, alltså, man tror att folk vill ha valuta för pengarna.
Ja,
det är det. Mm. Och många kanske vill det. Jag tror att många skulle vara helt nöjda ifall de flesta stekte 45 minuter. Mm. Japp, nu kan vi gå till baren eller nu kan vi gå och köpa en korv.
Det bygger ju på att sättet är åtminstone 45 minuter långt dock.
Är det 48 minuter så är jag helt nöjd med en låt.
Men du, jag hörde dig, vänta, nu vet jag inte vad du pratade om det här, om just Frank Black då, eller Black Francis, eller Charles. Vad är det som gör att han, för du sa där att han, det är liksom på gränsen till att han fullständigt tappar spelkulorna. Men vad är det med galenskapen? Alltså hur märks den?
Ja, men dels så, om man lyssnar på många av deras låtar så har de ju tokknäppa. Han blandar språk och han skriker om vartannat som hade fina melodier. Och så kan det vara bara griskomp. Och så kommer det världens vackraste. Det är liksom, det är ju galenskap på skiva.
Mm.
Det roliga är också att vi satt och pratade om våra två topp 20-låtar i England. Det är liksom Jun Misung som då är en bossa som går över i en någon slags skramlig indie-refräng. Och hit som är liksom CP neråt som kentarna brukar kalla det, idiot indie, där man sjunger om måndag och tisdag, onsdag och torsdag och fredag. Så båda de låtarna är ju skitknäpp. Det var de två största låtarna, de två knäppaste låtarna.
Mm.
Så antingen så gör man de vackraste, finaste, mest episka låtarna, eller så gör man de knäppaste låtarna. Jag vet inte, de sticker i alla fall igenom på något vis. Och Pixies har ju verkligen gjort det till sitt signum att växla vilt inom låtarna och ibland lägga till ett extra taktslag bara för att det är roligt typ.
Men det känns som att du var på väg att säga att det var å ena sidan det som tyder på att han är galen, att musiken är galen, men också att
ja, men han ringer liksom och säger ska jag flytta till Norge eller till Danmark eller till Sverige, och så säger man, men du gillar ju städer. Ja, ja, men då kan du räkna bort Norge för de har ingen stad. Och så skojar man om att Oslo är för litet. Och så minns man att, jag minns när vi var ute på turné tillsammans, så kunde han gå fram till henne och säga 302. Då hade han kollat vilket rumsnummer. I like to know where my friends are. När vi spelade sista spelningen så låg han och kröp under scenen. Så då tyckte han att det var kul att se folks fötter på något vis. Och då var en sån här, du vet, sån här scen med, som är ditt ställ med aluminiumben och sån. Så då var han och kröp där under. Så i mångt och mycket en väldigt originell människa.
Mm. Ja, härlig.
Mm.
Har vi för lite original i Sverige?
Nej, och överhuvudtaget vad man säger och lägger till Sverige så gäller det generellt i världen.
Okay.
Men det får man inte säga i det här landet. Det får man inte säga i världen.
Finns det för lite original?
Ja, det finns, alltså, absolut. Fanns det för lite original?
Nej, det nu, tycker jag inte.
Nu finns det för lite, för mycket original.
Tycker du?
Ja, i alla fall crazy people som skriver skit på sociala medier.
Jaha, du menar så. Ja, jag tänkte som mer på The Village Idiot, liksom. Alltså, byfånen.
Ja, när byfånen, vi hade ju Slim Hardy i Jörn som satt på baren. Och så, tjenare grabbar, ska ni ha en snus? Och då hade han en dosa med, det var använda på ena sidan och oanvända på andra, kunde man knåda sen.
Mm.
Oanvänd. Ja, nej, men de är lite för få. Ja, och vi hade också Lill Herman som, alla i Skellefteå, alla i Umeå trodde han bodde i Umeå, men han bodde i Skellefteå. Men han åkte bussen mellan Umeå och Skellefteå. och var och samlade på tomflaskor och sånt och slog folk med käppen om de stod i vägen. Så sådana saknar man ju, Burkhurt och, och de där. De finns ju säkert.
Du bor ju jättenära Vasaparken. Är inte det ett sånt tillhåll för dem? Jag vet inte om det är en och samma människa som gör dem, men de här extremt tättskrivna liksom anteckningarna som sitter på anslagstavlor. Nej, ni har ingen sån.
Nej.
Nej. Vet du vad jag pratar om?
Nej.
Ja, men du, liksom, om man hittar en sån anslagstavla,
ja,
så är det någon som har skrivit extremt litet, extremt, extremt tätt, liksom långa, 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 långa texter. Det är inte riktigt samma sak som att vara Burkhurt eller vad han hette, men det låter som, ändå någonting.
Det låter som Martin Luuk.
Ja, just det. Det kanske är Martin Luuk, ja.
Han hade ju mycket idéer som han berättat. Han, när han var nöjd så gick han och satt upp det på lyktstolpen utanför.
Mm.
Tills han fick skäll av Christian. Som sa, du på väg att bli the village idiot.
Ja.
Och så började han publicera istället.
Just det.
Böcker. Mm. Nej, men jag, det är en intressant fråga. Jag tror att det finns en kar i Vasaparken nu som är hundrädd. Som går omkring med en chefer som han inte har någon kontroll över. Så skriker han till alla. Koppla hunden! Koppla hunden! Helt vansinnigt och går och blåser upp sig och är helt... Och det är så här, men bara för att du är rädd att din hund ska göra utfall så innebär det inte... Den här hunden sitter ju bredvid och nojsar med en annan hund. Koppla! Koppla nu! Mm. Det kanske är the village idiot in the making.
Mm.
Så det är kanske det att, man, att de är, om de är för unga så... Så småningom kommer man sitta på en bänk och vara kufig.
Det kan ju vara så att det är en generationsväxling bara.
Det kan vara så.
Ja.
De kanske är ute i orten där inte vi är.
Så kan det vara. Jag
ska åka till Farsta och kolla om vi hittar någon village idiot.
Ja, ja, tillbaka till dig. Nej, men jag är liksom också nyfiken på för att...
Kan man få mer kaffe, tror jag?
Ja.
Jag
ska
se. Besvärligt.
Nej, men jag var jättesugen på kaffe. Det är så glad.
Jag tyckte att du var snegla på koppen, så jag ville egentligen bara hjälpa dig.
Kan vi liksom prata lite? Kaffet är på gång. Så vi kanske hinner med en fråga medan det brygger ändå.
Yeah.
Men du, de här 20 åren, när det var liksom lite lugnt på One of Dice fronten, om man säger så.
Yeah.
Även om jag försöker kolla liksom vilka andra artister du jobbade med under den perioden, så det var liksom inte... Det var, du tog upp Max Martin förut. Det var liksom inte hans tempo direkt på producerandet och låtskrivandet heller.
Nej, och det är väl lite grann till viss del för att det finns ju liksom två förenklade två skolor om man ska sitta liksom och skriva och producera. Och det ena är liksom att man är lite grann one band man som ju jag är. Jag bildar liksom ett band med Edith Backlund eller Lou Vantell, Amanda Jensen eller Dregen. Och så sitter jag liksom i veckor och månader och putsar och meckar och funderar ut sound och spelar in och spelar av och spelar in igen och flytta. Eller så sitter du liksom med en laptop och två andra i en session några timmar och sen på eftermiddagen har du en annan session och så dagen efter har du en annan session. Och den där många låtskrivare, lite grann löpande bandgrejen, den funkar inte för mig. För jag, det är som att speeddata. Jag blir helt slut för att jag liksom lägger ner för mycket känslor. Jag investerar för mycket känslor i mötena och känner att efter två sessioner så är jag färdig. Då måste jag vara ledig resten av veckan. Plus att jag blir väldigt frustrerad när jag känner att nu har jag gjort utkastet till en låt här. Nu kommer den här andra personen eller tredje personen gå iväg med den. Och när jag hör den så kanske det är fyra fraser som finns kvar. Mm. Och då blir jag ju jätteledsen. Jag känner inte igen någonting av min låt. Jag vill gilla någon och sen vill jag sätta mig ner och göra, bilda ett band, göra en skiva. Så här ska videon se ut. Så här borde omslaget se ut. Så här borde ni se ut på scen. Och i vissa fall gick jag ju in och spelade också. Och då blir det lite mindre fart på det. Men å andra sidan så har jag skrivit alla låtar själv med en person.
Mm.
Jag har inte skrivit med 9 andra personer.
Ja, just det. Mm.
Och jag har träffat folk som är jätteduktiga på det här som ändå själv säger, ja, jag har en cred på den här låten. Jag har ingenting som jag har gjort.
Okay.
Men om man suttit med i någon av sessionerna när låten har gjorts, så jag skulle bli jätte...
Och då får man liksom en 64 dels av Rita Åras nya hit.
Ja, jag gissar att de typ egentligen bara, förutom kanske Martin och några till som har lite mer power, så delar man med antalet människor. Även vissa är ju liksom så proffs på att koka kaffe och vara trevliga. Och det är ändå en tjugondel.
Fan, det låter... För det skulle jag nog fixa.
Ja, tja, läget. Fan, fy fan, vilken bra idé. Fy fan, hör ni hans nya... Så jävla bra. En tjugondel. Jag vet. Jag vet inte om det är så. Ja, nej, men jag utgår från att de inte sitter 11 pers i studion i veckor och jammar fram en låt. Utan jag gissar att det är 3 pers. Och sen nästa gång är det 2 andra och de 2 första är borta och så vidare och så vidare. Och till slut så kollar de vilka som har varit med och så blir det de där 11 och då skriver man in dem och så får de dela på. Det är någon som säkert är ansvarig för att programmera beats.
Mm.
Och någon som är övergripande och säger att den går för fort, den går för långsamt, det tar för lång tid till refrängen eller någonting. Så jag är inte så bra på det. Jag vill gärna vara med med allt. Men alla får göra som de vill.
Men har du haft att göra hela tiden liksom, eller har det funnits liksom, perioder av vakuum?
Nej, alltså i princip så första tiden efter, först var jag bara, både jag och Kristina var mamma och pappa lediga. Vi hade ju sålt en lägenhet i London, så vi hade en liten buffert. Så vi gick omkring och käkade semla och plockodis och gick omkring med en mage och sen med en barnvagn. Men sen så började jag åka iväg till olika ställen när Elsa hade blivit tillräckligt gammal så jag pallade och lämnade hon. Då skaffade vi varsin mobiltelefon. Fram till dess hade jag och Kristina samma. För vi var ju ändå alltid på samma ställe, så vi behövde inte två. Och det, då var det ju precis så där att jag skulle bara hoppa in med folk. Och då insåg jag också att om inte jag ska vara artist, så är det värdelöst för mig att skriva med någon annan som inte heller är artist. Jag vill gärna sitta med fordonet så jag får en känsla för vilken röst det ska vara och hur personen ser ut och vilken stil som borde passa. Men Edith Backlund dök upp ganska tidigt. Men då satt jag med Edith och sen så fort Edith skiva var färdig så började jag jobba med Amanda och henne hörde jag på mig i åratal. För jag spelade med bandet också. Sen i samma veva som hon vi avbröt vårt samarbete så...
För att... Nu blev osams.
Nej, jag började må dåligt. Jag tror att hon började må dåligt och då började hon vart de taskig ibland och då började jag må dåligt. Så vi hade väl jobba sönder varandra
okay.
På något vis. Och då hade Dregen ringt och ville testa skriva lite låtar. Så då började jag jobba med han samtidigt som jag byggde studion. Och innan det så hade jag gjort en låt, en cover med Love. Så när jag var klar med Dregen-skivan så hoppade Love in. Men sen av och till har man ju också suttit med såna här projekt som aldrig lyft. Så nej, jag skulle säga jag har byggt studio eller lackat båtbord eller skrivit låtar i princip konstant i 18 år.
Men har du liksom, förlåt, det är kanske en ofin fråga, men har du haft liksom en ekonomisk ångest någon gång?
Absolut, ja. Absolut. Alltså jag är ju en sån person som inte tycker det är skitkul att ha tomt på kontot. Så även när jag bodde i Skellefteå och jobbade på skivaffären eller jobbade extra på kyrkogården så ville jag gärna ha, 10 000 på kontot. Och när jag hade mindre än 10 000 så började jag svettas och då slutade jag typ leva. Så då var det ju vatten och bröd för att inte liksom, alltså se det. Man vill inte gå på noll, jag vill inte låna pengar. Och sen när man blir vuxen och...
Fan vad oindig det här låter.
Ja, jag har en ekonomisk oro som gör att jag gärna vill ha en liten buffert.
Ja, ja.
Och eftersom en hel del av våra låtar ändå har gått ganska bra genom åren, så brukar det dyka upp massa pengar från Stim och Sami och sånt. Även om jag inte har haft en ny hit sista året. Så, men ibland så har det varit nere mot lite för lite, har jag tyckt. Och då har jag sneglat på ICA och på posten och tänkt att det är mycket härligare att få ett jobb där eller få en halvtid eller något någonstans, än att gå omkring med den här känslan av att satan. Och det är faktiskt många jag träffar som jag har trott har suttit i studios som säger nej, men jag jobbar på posten. Det här gör jag bara på kvällar och helger.
Mm.
Men vi hann ju göra flera hundra låtar innan jag ens började skissa med editarna och lovarna och amanderna. Så jag har ju liksom en liten gratis biljett där. Sen har ju massor med låtar gått in i filmer och reklamfilmer. Mm. Så just nu är det ganska lugnt.
Ja, herregud. Alltså, du blev ju också rockstjärna på i en tid när det på något sätt fortfarande såldes liksom CD och sånt. Och det är väl det som gör skillnaden, va? Jämfört med dagens artister.
Ja, det är jättekonstigt. För nu får vi ganska höga gager. Och kommer antagligen att ha massa 100 000 över. Men på 90-talet då var det liksom royalties man skulle få Stim. Och så spelar man som fan och det var inte säkert det gick runt. Då kunde man få turnéstöd.
Mm.
Man gör i princip nästan nya låtar, vad jag förstått det. Som för att göra en turné. Inte för att liksom få massa stream. De som streamar mest får ju såklart massa pengar.
Mm.
Men turnerandet, det har vänt rakt upp och ner. Nu är det turnerandet folk lever på.
Som jag förstod det på Tobias Forge från Ghost, så är det ju liksom han säger att han är liksom, jag menar att Ghost är liksom ett Tupperware party för merch. Och det är på merchen han tjänar absolut mest pengar tydligen.
Ja, men det är vissa band som, och jag tror framförallt i hårdrocksvärlden är det ännu mer så. Vi har lite merch som går, men det är inga, det är mest för att det är kul att vi har en silverrem på en patch eller på en väska. Eller den där gamla fina B-girl-t-shirten har vi tryckt upp igen, där Jun Misong är B-girl-skivan.
Mm.
Men jag vet att när Sator var ute också, även förr i tiden, de krängde ju merch för 100 000 kronor per gig. Det var liksom, alla skulle ha allt.
Det är sjukt.
Mm. Och det är hårdrock. Vi satsar på fel genre helt enkelt. Mm.
Jag, när vi gjorde uppvärmning så nämnde du det här Bowie-gigget. Alltså att ni tackade nej till att vara förband. Och det har flimrat förbi någon annanstans också. Men alltså, berätta.
Ja, nej, men alltså, jag antar att vi var uppe i det blå lite grann. Eftersom jag har inget minne av att vi har debatterat det här. Eller att vi har pratat om det någon gång eller ångrar det eller på något vis dryftat det fler gånger. Utan det måste ha varit så att jag vet att vi satt i Kjell Nästens studio, gamla ombyggda Konsum var det, på Norrbyr i Skellefteå, med Per Sunding som var vokalproducent. Och så ringde Jeff Wenner, vår manager, och sa: Jeff Kraft har ringt och undrar om ni vill spela förband till Europa, på Europaturnén med Bowie. Och vi sa: när då? Ja, men alltså nu, om, jag vet inte om det var som att Morrissey hade hoppat av eller om vi skulle spela med också Morrissey. För jag vet att Morrissey hoppade av sen efter varannat gig. För han stod inte ut med att Bowies namn stod över hans.
Mm.
Eller något sånt. Så vi måste ha förträngt det sen. För det var bara något år sedan jag satt i köket och satt och gaggade med någon och så plupp. Det är också en sån här grej som jag upptäckte. Jag undrar om det är någon biologisk åldersgrej. Oftare och oftare så dyker det upp saker som jag inte riktigt kan sortera och inte riktigt. Det är som att hjärnan har börjat döstäda.
Mm.
Så det dyker upp en tjej som står nära mig när jag går i gymnasiet och säger typ: vi måste göra något åt det här. Vem var det? Och varför kom det? Och jag ser nästan hur de ser ut. Jag vet ungefär var vi var på en övervåning på ett radhus. Vad fan var det där? Så Sådana här grejer. Mm. Och nu dök det här upp. Boom.
Du fick aldrig reda på vad det var hon ville?
Nej, vad hon tjejen ville, det var väl att vi måste typ bli ihop eller någonting.
Aha, okay.
Vi har bara stått och, liksom och latcha med varann. Men vem var det? Ingen aning. Vars var vi vet inte. Vi var i någons lägenhet. Bowie sa likadant. Det bara dök upp och så tittade jag på Kristina och sa, var det inte så att vi tackade nej till att vara förband till Bowie i Europa? Och Kristina bara stärna och sa, jo, det har jag glömt. Jag är med. Det kom nu. Men varför tackar vi nej? Ingen aning. Så jävla dum i huvudet. Pratar vi om det? Det jag tror jag bara sa, vi har en tid. Ja, vi var ju i studion. Så jävla... Vi hade ju kunnat ta 4,5 veckas paus och sen fortsätta.
Ja.
Åh, så dumt.
Oj, vad du hade fått sitta här och berätta om det då.
Ja, och han var tydligen en väldigt, väldigt trevlig och intresserad superstar.
Mm.
Så då hade vi säkert varit lite bekanta och kanske skickat grejer till varann och garvat åt olika avsnitt av The Office eller någonting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! Jag hörde dig säga är så mycket bättre att du, och jag hittade också någon intervju som du gav i samband med det, liksom om att du tycker ganska illa om din röst fortfarande.
Jag tyckte, ska jag säga. För jag skulle inte ha varit med i Så mycket bättre om jag hade haft samma hat mot min röst som jag haft sista 15-20 åren. Jag var skitless på den här dammiga indie-gubbrösten i början på 00-talet och försökte liksom hitta vägar ur det. Men bästa vägen ur det var ju att andra fick sjunga. Och jag måste ju säga att...
Men förlåt, vilka andra vägar testade du? Kastrat?
Nej. Ja, dels så sjöng jag... Alltså till viss del så varför jag hatar min röst också är för att jag en gång i tiden hade en ganska spänstig röst. Och det visste jag. Det var liksom jättelätt för mig att sjunga. Jag var känd för att kunna göra ett väldigt långt hårdrockskrik distat i falsett med vibrato. Mm. Som jag också gjorde på någon inspelning med oss. Och jag gjorde en cover på Children of the Revolution. Så jag är ett sånt. Men det kom ett läge då för ett år sedan eller så då jag tolkade en text av Birger Wikström som var en poet och författare från Gramersträsk innanför Jörn som var den okända Sara Lidman på uppdrag av ett kultursamfund i Jörn och min kompis Ulf Nyström som är producent på Sveriges Radio nu. Och då insåg jag att det låter ganska roligt när jag sjöng hans ord så här på svenska. Så då jämförde jag liksom inte med One of Us och så kände jag att det här är helt okej. Okay. Det duger så. Om det var jag som hade mognat i huvudet och insett att även om jag inte kan sjunga som jag sjöng när jag sportsjöng, när jag hade liksom kunnat göra hårdrocksskrik på kul, så funkar det här också. Jag behöver inte kunna ta gisset, pissenket. Det är helt okej om jag just så pass kan ta F-et. Mm. Och det ledde ju då in till Så mycket bättre där jag också gjorde grejer på svenska. Som sen gjorde att när jag repade så på engelska och sjöng One of Dice låtar så hatade jag mig inte själv längre heller. Så någonstans så gick jag ut ur dimman och kände att det är okej. Mm. Jag har inte samma spänst men det är okej.
Det är så konstigt det där tänker jag mig att liksom... Att du har ett så komplicerat förhållande till en röst som ändå har berört så jävla många. Men det, och kanske, då kanske vi är tillbaka på den där artisten som är trött på, som inte tänker att kärlek kommer fylla hen. Liksom.
Ja, jo, nej, alltså jag tror att allt sånt där sitter i huvudet. Det finns liksom, det är också en jävla fördel med att hålla på med musik, att det går ju faktiskt inte att mäta. Även om det liksom det är olika låtar, det är olika eror och olika genrer, så alla har någon, alla berörs jävligt mycket av musik. Och jag har ju bevis via min frus mamma som var dement, som till slut inte kände igen varken mig eller Kristina eller våran dotter Elsa. Men jag hörde att hon nynnade på någon psalm så jag började sjunga med och så sjöng vi istället i 30 minuter och några snapsvisor gick vi igenom och hon skrattade och sa hon gillar en låt som Man cyklar för lite. Den hon tycker den är väldigt, väldigt kul.
Jag kan inte den. Men...
Tidsnog får man cykla. Nej, man ska sluta hyckla. Tidsnog får man cykla. Man ska ta supen och sluta hålla på. Den tyckte hon var rolig. Och sen ringde de någon dag innan hon dog och sa nu har hon slutat sjunga. Så för mig är det liksom väldigt starkt. Musik är väldigt, väldigt starkt. Och alla har sin, även om det är Sommaren i City 1990. Så musik är liksom kulturens urmoder. Och den innerst att få hålla på med det. Och det berör folk. Oavsett vad det är så berör det folk. Och det är jävligt, jävligt härligt och oförklarligt. Det är liksom det som är grejen. Det går ju inte att förklara. Vi håller på att försöka förklara, men det går ju inte.
Men har du liksom fortfarande musik i ditt liv hela tiden, eller?
Jag sitter och jobbar med musik, så därför så använder jag större delen av min soft-tid när jag kommer hem till att sitta med telefonen och spela olika skölja hjärnaspel samtidigt som jag är på en typ en brittisk deckare som jag ser med ett öga. Men det är bara för att skölja, för att få min hjärna att lugna ner sig.
Mm.
Så enda gången som jag lyssnar på musik, det är ju i studion och ibland vill jag ref-kolla liksom, vad fan är det som etta på Spotify nu? Eller vad har de släppt? Är det här nya singeln de har släppt? Hur låter den? Men annars på helgerna så tänder man en brasa och så börjar man hacka olika saker som man ska steka, och så öppnar man en flaska av något slag och går in till stereon och tar fram en vinyl. Och då är det riktigt, riktigt härligt. Då är det så här, finns ingenting jag vill ändra på nu.
Du, vad tänker du om dagens popmusik då, när du kollar på vad
dagens
som är
ungdom?
Ja, ja.
De bra låtarna är ju bra. Rent biologiskt så förstår jag att jag inte riktigt förstår trap och drill lika mycket som jag gick igång på punken. För då hade jag varit 15 år nu hade jag förmodligen gått igång på det som fan, för att det är liksom svinhårt. På samma sätt som när jag hörde Sex Pistols eller Clash, då min hjärna exploderade och jag bara kände att det här är jag. Jag är ju extremt obevandrad i någon slags elektronisk dansmusik land, och det är ganska mycket sånt har varit. Det är de slingorna som fäster, men det är ingenting jag sätter på. Men när det går loss så känner man att den är jävligt hockig den här.
Mm. Har du några exempel?
Precis. Det exempel jag ska dra nu är väl typ en 15 år gammal då. Nej, men jag kommer ihåg när Avicii släppte den, vad heter den? Den heter så här Seconds eller...
Ja, den heter Levels.
Va? Levels, precis. Du hörde, musikaliteten i ordet.
Mm.
Levels, Seconds. Mycket bra.
Har du hört Skrillex remix på den?
Nej.
Ja, den är faktiskt jävligt härlig. Ska vi lyssna på den i 30 sekunder?
Ja, det gör vi. Men det är ju slingan jag gillar. Sången är jag inte så förtjust i.
Vad sa du?
Jag ser, det är slingan jag är mest förtjust i, inte sången så mycket. Det här är helt okej, men det är ju dun, 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 dun. Det är det som tar mig. Matematisk perfektion.
Ja.
Men jag har ju också en ny låt. Alltså nu, vi håller på med någon slags skämtum här nu. Adrian Lux, Teenage Crime. Också svin. Jag brukar spela den på måndag månad. För att den är så jävla bra. Den här är ju sången som är bra. Och så kommer det här för oss glittra. Sara Larssons nya är ganska bra. Men den har jag bara hört passivt genom att dottern som växlar vilt mellan olika... Jag vet inte om de är helt ironiska eller halvt ironiska eller dubbelt ironiska, men de knarkar Mello just nu.
Aha, okej.
Okay. Fast de är indie kids på något vis. Fast de kanske inte är indie kids, men de är hatade som emo-ungar, säger de, av de som är grish. Som var ett uttryck som jag lärde mig förra veckan. Som är någon slags ny backslick, neutralare backslick-grej. Grisharna hatar emos, och de är tydligen, Elsa och hennes kompisar, emos. Men de älskar nu både Sara Larsson och Mello. Och har liksom ståkat Måns Zelmerlöw och... men jag tror att de gör också lite ironiskt. Jag vet inte. Det är svårt att veta.
Vet du vad min 15-åring berättade igår?
Nej.
Att Kent är grish.
Jo, men jag såg att Strage, han har förmodligen hört det från någon av sina ungar också.
Okay.
Att de har kidnappat Kent. Mm. Så alla som trodde de var indie kids och på Kent, nu har grisharna. Å andra sidan, det här är också politiskt en underbar present, att borgarna har ingen egen kultur. Så går man förbi någon moderat fest och kan ge fan på att de står och hoppar till 800 grader.
Mm.
Den ironin, den måste man bara rama in och sätta på väggen och tänka, stackars, stackars ni.
Mm.
Ni har ingen kultur.
Vad hade Mange Schmidt?
Vad fan var det då? Du hör igen, musiken finns där. Glacé.
Ja, just det.
Glacé. Mm.
har sommarlov och du håller hov i det. Och när fredagen är slut och du ska gå ut i det. När du har sjukt bra koll och hälsan i behåll, då är det.
Du, jo, innan det går så skulle jag bara, jag är så nyfiken på när man pratar, eller när jag träffar en producent sådär, i dagens läge, ja, nu finns det ju liksom alla ljud, tänker jag, i Logic så att säga, men när du har producerat musik, måste du liksom kunna motivera att du väljer blockflöjt framför saxofon, så att säga?
Jag måste ställa förfrågan och motivera för vem?
För lyssnaren, I guess, eller för verket liksom.
Nej. Nej, men det här är liksom, det här är kärnan i mig och i vårat band. Det är att saker sker utan tanke. Jag vet oftast inte att jag, när jag skriver en text, så vet jag oftast inte ens själv riktigt vad den betyder förrän jag tittar på den. Fan, det där är ju, jag har ju skrivit, det där är ju direkt riktat till. Men jag är som inte med, jag är väl liksom essensen av omedvetet skapande. Och när jag känner liksom, fan vad det ska vara gött med en blockflöjt här, så lägger jag dit en blockflöjt.
Mm. Så det är bara ren instinkt på något sätt?
Ja, det, jag skulle säga att när jag lägger ett stråk, då är det för att det börjar spela ett stråk i mitt huvud. Man kan ju, de är inte så jävla bra, men man kan ju alltså ta ut stems, som det heter nu för tiden, kanaler heter det förr i tiden. Från färdiga mixar så kan man lägga in den färdiga mixen och så kan man säga, kan jag få bara sången? Så ta någon AI bort allting utom sången. Eller kan jag bara få trummorna? Och nu har ett sånt program också lagt till synt, eller Google synt kan man säga. Så man säger vad man vill ha. Jag vill ha en dammig stråke med vinylrasp. Då ger den förslag på den här då. Nej, inte den. Den då. Nej. Nu vill jag ha en tuff trumma, en tuff baskagge som låter som New Order. Då kommer det 100 förslag och så dum 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 dum. Så det
är det här inne i Pro Tools för dig?
Nej, det är ett program som heter Fader, FADR. Wow. Så man när man gillar något, då laddar man ner det. Så det som är steg två till det här är ju då, kan man använda sig av, för om du samplar något, då måste du cleara det. Men det är ju oftast sång med trummor, bas och en gitarr. Och så vill du ha den. Ja, du vill ha den. Ja, då säger du, får vi cleara? Ja, du får, då vill vi ha 20%. Men om jag bara tar gitarren. Kommer någon att höra att jag snodde gitarren från den grejen? Jag har ju inte sången eller det med. Jag vet inte hur det funkar med det. Men det är intressant att jag kan börja, istället för att sitta och leta ljudbankar, så berättar jag bara vad jag har i huvudet. Och nästa steg är att jag bara skannar huvudet.
Mm.
Så kommer ljudet ut. Ja, precis där jag ville ha det. Thank you.
Wow. Men det låter ju också lite läskigt.
Jo, nej, men allt är läskigt.
Om
nu.
Man tar bort sig själv till slut.
Nej, i mitt fall så är det ju, det har det ju i huvudet.
Jo.
Och den här grejen gillar jag. Nu vill jag bara få det dit och så bara, så droppar jag det bara. Jag bara nickar mot datorn så ligger det där.
Jo, men tänk ifall jag säger till Fader, jag ska skriva en låt nu, men jag vill att den ska vara i Per Wikstens anda. Och,
ja, men det är en annan grej.
Fast lite bättre.
Den här AI-synten, den tar ju bara fram ljud. Men jag gissar att det handlar bara om sekunder innan du kan säga, skriv en låt som Per Wiksten ska skriva en punklåt.
Mm.
Och så kommer det några förslag. Och någon låter snarlikt hit och någon låter snarlikt någon annan låt. Men å andra sidan, när orgen kom, då protesterade ju alla blåsare. Mm. Och sa att vi kommer förlora jobb. Och
det
så
gjorde de också.
Ja.
Det finns inte en blåsare längre.
Jo, det finns blåsare, men det finns säkert färre blåsare. Och min morbror som var dragspelare, han sa, det gäller PA, det är bara fusk med PA. Så han menar, om man hade mickar och mixerbord, då var det fusk. Så det finns nivåer av oro, men det är klart att det som pågår just nu, det är det oroligaste vi någonsin har varit med om. Både världspolitiskt och med, alltså, att man kan få Biden att säga vad som helst. Att göra filmer utan skådisar, att göra musik utan, det är ju crazy shit alltså. Snart kommer vi ha ett Spotify där alla låtar är gjorda av AI och topplistan är bara bottar. Så det är alltså ingen människa som har skrivit eller lyssnat på låtarna. The future's so bright, you gotta wear shades.
Ja, det låter inte bra.
Det låter lite crazy.
Ja. Men du, men är du orolig på riktigt? För musikens fortlevnad?
Nej, jag däremot, alltså den musik som jag kommer att göra och den musik som mina kompisar kommer att göra och den musik som vi kommer att lyssna på, det är ju upp till oss. Men däremot så kanske vi kommer kanske inte att finnas massmedialt. Men vi kanske står på olika kaféer eller skivaffärer och delar varandras låtar. Det kan vara så att all bred kultur kommer att vara big business och vi har ingenting med det att göra. Å andra sidan börjar vi vara så gamla så att vi kommer ändå inte att fatta de nya låtar och filmer som kommer ut om 10 år.
Mm.
Vilket är ju meningen.
Och sen för en stund sen så sa ju du att liksom det är fortfarande, alltså live är ju fortfarande det som folk tjänar pengar på. Och det är också någonting härligt ju, ja. I live.
Ja, vi får se hur avatarernas ankomst mottas. Men, nej, men det känns ju som att det är ju en ganska trivsam grej ändå. Att om man vill så kan man gå på en teater eller gå på något ställe och hänga och se folk framföra saker.
Du, man kan gå och se människor One of Dice en stund till, tror jag.
Ja.
Ni är ute på vägarna.
Ja, vi spelar lite helger fram till mitten på mars. Spelar på Cirkus den 2 mars. Nu kanske inte det här sänds. Men det är slutsålt.
Ja, men då så. Behöver inte
fundera på det. Och sen så gör vi lite gig i sommar också. Sen är det nog slut för ett tag.
Vad ska jag göra då?
Jag ska spika lite i studion och kanske köpa ett dyrt mixerbord. Och sen ska jag se om jag hittar någon att bilda band med.
Kul. Du, titta här. 1 timme och 35 minuter intervju helt utan flänning.
Ja, jag var nära ett tag. Du märkte inte. Jag är bra på att bryta tillbaka det ibland.
Okay, snyggt. Tack för att du kom.
Thank you.
Yes, ett nästan flänfritt Värvet med Per Viksten. Och det är slutsålt vart den The Wanna Dice än åker. Men på Värvets Insta får alla plats. Vi ses där. Och med vi menar jag till exempel Ninni Westin, Acast och Kristoffer Triumph. Jag hoppas vi hörs om maximalt en vecka. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.